I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.
Podplay.
Hej och stort tack för att du lyssnar på podden Snutsnack. Hasse Brontén heter jag, och vet ni, idag heter min gäst Maria och hon jobbar med trafikbrott. Ja, trafikpolis helt enkelt, som jag ju har skämtat om lite här i podden. Men hur är det att jobba med trafiken där ute? Ja, jag tror nog att Maria höjer upp intresset för oss alla när hon berättar om det här med att jobba med trafik. Och då kanske du tänker att vi får höra om en biljakt. Ja, tänk, för att det får vi faktiskt göra. Det blir en biljakt i det här avsnittet alldeles strax. Men fram till dess så kan vi säga att det kommer även ett avsnitt på Patreon med Maria. Det är ju, jag hittar ju bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram och Facebook. Var försiktig där ute. Och så önskar jag dig en trevlig lyssning såklart.
13:10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det.
Varmt välkommen till Snutsnack, Maria.
Tack så mycket.
Ja, det är roligt. Vi har pratat lite här innan. Vi har pratat lite på telefon också innan du kom. Och jag vet ju att du jobbar i alla fall lite med trafik.
Ganska mycket med trafik. Om inte annat så har jag gjort det under många, många år. Och det är fortfarande ett av mina uppdrag.
Mm. Min pappa, jag berättade, han var ju trafikpolis. Min pappa, jag har ju skämtat lite om trafikpoliser. Vilka är de man driver med egentligen mest? Det är trafikare, hundförare. Det är väl de två,
ja,
mest?
Ja, det är väl det.
Det är väl det, va?
Ja.
Driver du hellre med hundförare eller?
Jag driver inte med trafikpoliser. Skulle aldrig falla min.
Varför? Hur kommer det sig att du börjar jobba som polis?
För min del så har det väl varit självklart sedan jag var liten. Vi har uppvuxen med en pappa som har varit polis i över 45 år. Och vi hade den här polisradion som stod inne i köket på den tiden innan man inte kunde lyssna av vad som hände. Men den gick där i köket och så hörde man jobben som gick ut. Och
han hade den hemma?
Hade en polisradio. Det var ju många poliser som hade det. Men kunde man ställa in frekvensen på Uppsala och så kunde man höra vilka jobb folk åkte på. Och det var ju avspännande. Men det hörde ju busarna också. Ja. Det var ju inte bara poliserna, utan nej, det var ju alla hörde ju allting som hände.
Det hade inte vi hemma, kan jag säga. Nej. Även om min pappa var polis. Men, ja.
Men sen så var det väl alla historier. Du vet, även fast man inte fick veta detaljer så var det så här, berätta, har det hänt något spännande idag? Mm. Ja, men idag har vi gjort det här. Då tog vi en tjuv eller någonting. Ja, så att han älskade att gå till jobbet smittade av sig, tror jag. Så det var ju ganska självklart tidigt yrkesval för mig. Att jag ska välja linjer, utbildningar för att jag ska bli polis.
Och jag vet att din syrra jobbar som polis också. Mm,
ja. Hon har nog gjort det mer för att hon vill följa mina fotspår, tror jag. Men hon är fantastisk, så absolut.
Så det är lillesyrran alltså? Ja.
Så, och jag menar, har man inget annat yrkesval som man liksom har siktat in sig på, så var det väl, ja, men det är en lagom lång utbildning och du vet att du är garanterad ett jobb.
Mm.
Sen vet man ju aldrig vad det är för någonting man kommer att hålla på med inom polisen. Nej. Det är väl det som är så jäkla spännande, att det öppnar dörrar.
Men är hon trafikare också?
Nej du, hon håller på med helt andra saker.
Finns hopp i familjen?
Ja gud ja, det finns verkligen hopp. Det får räcka med en som är nördig på trafik. En generation i taget.
Hur kommer det sig då att det blev trafik just? Men när du kom ut färdig, när gick du? Gick du på Sörentorp?
Jag gick faktiskt på distans. Jag hade en sån tur här. Alltså, jag sökte in första gången till polisen när jag var 20 år. Och då gjorde man så här lokala tester, gick och simma. Och det var inte nationell antagning, utan då var det lokalt.
Mm.
Och kom inte in när jag var 20 år och var ju så där skitbesviken.
Alltså, det, visste du varför du inte kom in?
Då, det var lite där, gör något kul ett par år och så söker du igen. Ja. Med facit i hand, det är klart. 20 år. Jag hade jobbat extra inom vård och hållit på med... Mm. Jag hade bra papper, tyckte jag. Men det är klart att jag inte kanske var redo att gå in i den rollen då.
Nej, okay.
Så, som i facit i hand, bra att de sa det. Men sen gick det många år och polisen gick in till att man skulle vara tvungen att ha högskolepoäng för att bli polis några år. Och sen var det antagningsstopp några år. Och sen, alltså man ändrade hela kravbilden. Och då halkade jag in i flygbranschen, så jag jobbade som flygvärdinna i 10 år.
Jaha.
Så att, och då la jag det här med polisen åt sidan. Ja, men det var väl inte meningen. Det var väl inget mer med det.
Mm. Hur var det då? Fick du vara lite polis som flygvärdinna? Man har sett så här klipp på nätet, man måste kasta ut folk.
Jag har faktiskt bojat fast en person i en flygplanstol som inte var särskilt trevlig. Men nu jobbade jag ju på charter. Så att charter är ju...
Lite folk, livligare.
Ja, och dit folk vill åka på semester och tycker om att... Och gå in och säga Ibiza, Ibiza, Ibiza och beställa hela drinksvagnen på vägen ner.
Oh.
Men det var 10 fantastiska år och verkligen superkul. Och sen kom 11 september och då gick flygbranschen ner ett par år efter det. Det tog några år innan det kom till Sverige och jag blev uppsagd.
Okej.
Okay. 2004 så var det så här, men nu säger vi upp 80-90 pers på det flygbolaget som jag jobbade på.
Mm-hmm.
Och då var det så här, men vad ska jag nu då? Och sökte in på polisen. Och då kom jag in i Stockholm på Sörentorp.
Mm.
Men i samma veva, det gick ju ganska fort det där med flygbranschen och uppsägningen. Så då fick jag ett erbjudande om att jobba på ett annat flygbolag. Som någon biträdande personalchef. Och då tänkte jag, men jag är inte riktigt klar. Tacka nej till polisen.
Mm.
Och har ångrat det varenda gång jag ser en polisbil. Det, okay. det var så här, men gud, varför tog jag inte det där då?
Nej.
Och så gick det 2 år till och sen blev jag gravid. Och i samma veva som jag fick vår första son när han var 3 månader, då var det så här, nu ska jag söka till polisen.
Oj,
nu är det läge.
3 månader, då har man ändå så lite att göra med barn.
Mm, visst, men sen när han var 1 år och 3 månader så började jag läsa på distans i Uppsala.
Okay.
Till polis.
Ja.
Så vi var knutna till Sörentorp, men vi kunde plugga hemifrån. Vi satt på Skype och vi träffades på polishuset och hade lite skytte och självskydd. Så jag jobbade extra under hela studietiden och hade kanske det optimala studielivet med familj.
Mm, och då hade du kommit ifrån de här unga 20 då. Som,
precis.
Så du var lite mer mogen kan man säga när du började.
Ja, men det är klart att jag var en helt annan människa och jag tror ju det att det är inget fel att vara ung och bli polis. Men ska man få en mångfacetterad polis och kunna hantera situationen, jag kände mig själv, jag var trygg i mig själv och ja, kom väl på då när jag väl hade blivit polis att, som du frågar, vad hände liksom? Ja, men jag tyckte det var intressant med trafikmiljön.
Mm.
Också jättekonstigt, min pappa har ju inte varit det och jag menar visst, jag har ju kört bil och tycker om att köra fort och tycker om att köra bil. Så kan jag inte sticka under stolen, men jag hade väl någon fallenhet att liksom, ja, men såg till det här lite avvikande i trafikmiljön. Vad leder det här avvikande till? Och fick ju lite belöning till att man hittade människor som inte ska vara i trafiken.
Just det. Och sen är det ju så, jag menar, lite skämtsamt driver man med trafiken och med hundförare och sådär. Men det som, man vet ju att alla liksom transporterar sig oftast med bil och man transporterar då kanske narkotika i sin bil eller man transporterar sitt vapen i sin bil. Så det händer ju mycket på vägarna liksom med, om man jobbar med trafik, eller har jag fel?
Nej, men du har helt rätt och det är väl lite det som över åren har blivit liksom min tillfredsställelse, det jag vill sprida vidare i, ja, det jag har gjort liksom under 10 år men även det jag gör nu. Idag är jag regional samordnare för trafik så jag ska försöka utveckla och följa upp och få mina kollegor ute i regionen att jobba utifrån dels en strategi men också vad är det faktiskt vi kan hitta i trafikmiljön.
Mm.
Och det är som du säger, det har varit ganska trist och mossigt att vara trafikpolis. Nu får du böter för att ha fått en spricka i rutan. Ja, det är viktigt också. Men varför nöja sig där? Alltså, för mig är det så här, men okej, om du kör som en idiot, du kör fort. Det kan ju vara för att du har bråttom till jobbet, men det kan ju också bero på någonting annat. Men då gäller det att jag försöker luska reda på vad är det här andra?
Mm.
Varför kör du för fort? Har du tagit någon narkotika nyligen? Hur länge sedan var det? se och titta på den här personen jag har framför mig, får jag en reaktion som avviker mot det normala, så kan jag bygga vidare på det. Titta in i bilen, jag kanske gör en husrannsakan och där ligger det, den här paketet med knark, eller där hittar jag lilla redline-påsen med kokain, eller det visar sig till och med att han som körde så här fort, han hade inte ens ett körkort, för det har han redan fått indraget.
Mm.
Eller efterlyst. Någonstans är det ju som det är, kriminella är lata av naturen. De kommer att köra bil oavsett. Risken för att åka dit. Men sen har vi också liksom någon form av nationellt krav att ingen ska ju dö och omkomma i trafiken. Så någonstans så blir det en win-win-situation. Att jobbar vi bra med de här trafiksäkerhetsmålen, att ja, men hastighet, det är klart, folk kör för fort. Alla har kört för fort någon gång.
Mm. Min fru blev av med körkorten när jag låg och sov bredvid.
Mm. Så jag... Så, och det är ju lätt hänt. Det är lätt hänt. Men då får man ju också ta de konsekvenserna som det innebär om man kör bara för fort.
Mm.
Vad är riskerna med det? Ja, men jag räknade med det. Jag blev av med körkortet. Men de som är kriminella och kör för fort, de tänker ju inte på de här konsekvenserna. Och någonstans en hastighetsöverträdelse för mig är ju ingången till annan brottslighet.
Mm.
Eller den som kör med ett körförbudsbelagt fordon oskattat, utan bälte. Ja, men vem fan gör det då? De normala människor sköter ofta sig. Men då gäller det att ta reda på, är det här något intressant? Så det är det som är liksom min vinning, att jobba inte i, man är inte trafikpolis, utan vi jobbar i trafikmiljön.
Mm.
Och där kommer vi att hitta det här vapnet som åkte från Rinkeby till Gottsunda och någon blev skjuten. Kan vi hitta det vapnet i den här bilen, så har vi liksom vunnit så mycket.
Mm.
Och det är det som är liksom lite drivkraften för mig.
Jag kommer ihåg när jag började jobba som polis, när man skulle kolla då bilar. Så här, det var ju det här skattemärket som fanns förr i tiden. Mm. Då kunde man se så här om det var fel färg.
Ja.
Det skulle vara en blå 9 eller en gul 8. Så sen, då slog man upp en fråga till ledningscentralen. Nej, då kanske det var oskattat eller körförbud eller något sånt här. Men jag tror jag frågade någon polis i någon, för jag har sett i alla fall brittiska poliser, de får upp liksom, om de ligger bakom en bil så kan den scanna in liksom regplåten och brutt, så kan det komma upp då, kanske ägs av någon utan körkort eller inte skattad, inte besiktigad och så vidare och så vidare. Är det på gång i Sverige också?
Vi har det i Sverige och det heter ANPR. Det är vissa bilar som har den utrustningen och Automatic Number Plate Registration egentligen. Alltså den läser ettor och nollor på registreringsskyltar och den är kopplad till Trafikverkets information. Så vi får tyvärr inte upp liksom efterlyst, förekommer för massa brott, utan bara bilen är oskattad, det är körförbud, användningsförbud på en bil. Vi får det mest fordonsrelaterade. Det här har inte fått någon riktig genomslagskraft.
Okay.
Men däremot har ju polisen fått sjukt bra instrument att kunna göra slagningar på bilar. Vi får ju upp egentligen allt utom skostorlek på en förare. Och även vad hans eller hennes respektive har för liksom relationer och... Vi får upp otroligt mycket information. Skulder till kronofogden, obetalda P-skulder. Och för mig kan det ju vara så där, om jag har en kille framför mig som är arbetsför 30-40 år gammal och jag har det här lilla avvikande beteendet, och så gör man en slagning och så ser jag att ja, men han taxerar 40 000. Mm. Alltså det är lite så här, det är inte vettigt. En vanlig människa som har ett bra liv och som har ett jobb, jag tjänar inte 40 000 i den åldern. Och då har man också någonting att jobba vidare med. Vad jobbar du med idag?
Mm.
Nej, men jag är sjukskriven när jag är mellan jobb. Det får man ju absolut vara.
Absolut.
Men kombination då med att här sitter han och är rätt rödögd, han blir nervös när jag ställer frågor om narkotika. Ja, det kanske faktiskt är så att han kör drogpåverkad.
Mm.
Så att hela tiden försöka bottna de här ärendena. Det är ju det som är liksom... Ja, man får otroligt bra resultat. Och bra resultat föder någon form av entusiasm i en grupp.
Mm.
Så i den grupp jag har jobbat, vägbrottsenheten heter vi lite fint. I början fick vi heta Road Crime Unit. Det var mycket flashigare.
Oh, allt på engelska är mycket coolare.
Men sen blev det liksom försvenskat och VBE blev väl i alla fall en bra förkortning då. Vägbrottsenheten. Men just att jobba mot kriminella som använder vägnätet för att begå brott.
Mm.
Och tittar man rent statistiskt då, vad man har hittat under ett år, så är det ju så vi ska jobba.
Du har redan höjt upp intresset för att jobba i trafiken.
Ja, men lätt 40%. Så. Lätt så.
Ja, men det är lustigt att trafiken har fått ett så dåligt rykte. Men jag tror att när min pappa var trafikpolis, de åkte också omkring i ganska lökiga uniformer. Då hade de så här gråblå overaller med det här kopplet. Och så man sa, det är de där töntarna.
Gabardinbyxorna och lackskorna. Ja, men och stora attachéväskan med papper och pärmar.
Ja, men lite
nej,
så.
Nej, det är helt enig med dig. Det är klart att det är ju svårt att rekrytera folk till en sån, om man säger då, spetskompetens. Jobbar man med tung trafik, alltså det gör inte jag. Jag vet hur man drar ut en remsa i en bil på kör- och vilotider, men där
tunga gruppen.
Ja, precis. Yrkestrafikgruppen. Och det de håller på med, det lär man sig inte på 5 sekunder, utan det här är mångårig erfarenhet. All respekt till dem. Och den gruppen behöver vi ju, i och med att vi har EU-krav på oss. Vi måste kontrollera ett visst antal lastbilar. Och vi har många oseriösa åkare, både svenska och utländska, som rör sig här i landet och ger en sån här osund konkurrens. Så att de är en grupp, men för att locka till sig folk som kanske på sikt känner att ja, men det här, nu har jag byggt på min kunskapsbank, nu kan jag mer om trafik. Kanske på sikt känner att ja, men jag orkar inte jaga busa längre. Nej. Men jag vill jobba med trafik, jag tycker det är intressant. Kan ändå få fortsätta i det spåret.
Mm.
Men vi har ju absolut inte svårt att rekrytera folk till vägbrottsgruppen.
Nej, det är så.
Det står ju folk på kö.
Mm.
Och sen som en bonus till det här som jag då tycker är kul är att i alla fall i min region så erbjuds man att få motorcykelkort.
Mm.
Och det fick jag. Jag hade inte kört motorcykel någonsin och över 40 år. Och, jaha, men jag kan ju ta motorcykelkort. Och det är ju syftet med det. Det är ju inte att jag ska få ut och kunna köra en HD på helgen. Men att kunna jobba i tjänsten och köra motorcykel.
Har du jobbat med MC också?
Ja.
Hur är det?
Det är ett annorlunda sätt att jobba. Och det är också, så för mig har det varit en stor, ska jag säga, jag är tjej. Det finns knappt några kvinnliga motorcykelförare. Man har ganska många i Stockholm. Mm. Men vi kan räkna att vi i alla fall inte mer än 20 stycken i hela landet. Mm. Av 400-500 stycken.
Just det.
Och det är, jag tror att det är lite grann också det här som är det spännande i det här med att kan jag visa att jag kan bli MC-förare inom polisen, då kan vem som helst bli det om man har ett litet intresse.
Mm.
Men det är, man behöver inte vara världsmästare på att köra motorcykel. Men så trodde jag ju när jag kom till polisskolan eller till kursen i Stockholm. När det bara är killar, jag är enda tjejen. Och folk sitter och raljerar över att de har kört liksom nästan hela Frankrike runt på motorcykel. Och de har hela livet kört motorcykel. Och jag kanske hade kört 100 mil. Och så ska jag gå MC-utbildning.
Mm.
Det verkar helt galet, men det handlar ju om att höja sin lägsta nivå och ändå köra säkert. Så på det sätt som man faktiskt kör som polis på MC, det är ett otroligt offensivt körsätt. Vi ska ta oss fram, vi ska liksom optimera körningen. Men det får ju absolut inte hända någonting. Ingen arbetsgivare har ju råd att vi skadar oss. Och det är så utsatt. Så att för mig att kunna ha fått gjort det och få jobba som MC-polis, och jag har varit med på utbildningen i Stockholm med, det är berikande, och jag tror att det kanske får andra tjejer att tänka att det inte är omöjligt.
Nej. Svåraste med MC, det är ju när man börjar ta, alltså själva MC-kortet, det är ju att köra sakta, kommer jag ihåg. Tyckte man var ju riktigt svårt med de här tunga motorcyklarna. Och sen har ju ni massa utrustning på också som man ska hantera. Och
superfina motorcyklar. Idag har ju motorcyklar ABS och du kan ju nästan bromsa i kurvor och du kan göra det mest konstiga med dem, för de är så tekniskt avancerade.
Mm.
Och bara det att få komma till jobbet och sitta på den flashigaste och bästa hojen som finns, senaste, det är ju ett privilegium att få betalt för det.
Det är ju toppen.
Ja.
Pappa kom ju till vårt kvarter då när man var liten med motorcykel, och det var de här vita gamla BMW, kommer inte ihåg vad de hette, och då fick vi sätta på oss en hockeyhjälm och åka runt honom med honom, och satt han på där, blinkade blott, och så, jag vet inte, det får man kanske inte ens göra idag tror jag, men det gjorde han i alla fall.
Mm.
Och det var ju coolt att det var min farsa som gjorde det.
Jo, men det förstår jag. Och det är lite, jag tycker fortfarande att man får respekt när man kommer upp och liksom pekar med hela handen ifrån motorcykeln till en bilist. Och så att nu ska du stanna vid vägkanten, och så kliver jag av och så är jag tjej.
Mm.
Alltså direkt så har jag ju, det spelar egentligen ingen roll, så har jag ju redan vunnit. lite grann. Folk har ju en
tror bra, att det ska vara en snubbe liksom.
Ja, men lite så. Men så har man respekt och så bara, men det, fan vad coolt, du är tjej och kör hoj. Mm. Ja, och det är faktiskt det, mm. tycker jag. Så det är en sån där milstolpe som man har liksom tagit sig över som en liten så här check in the box. Mm. Alltså, häftigt att få ha varit med om.
Tänk, om man får vara ordningspolis och köra motorcykel också, då hakar jag på. Också.
Det får man.
Får man det?
Jajamän.
Är det sant?
Idag har ju man kommit långt i det där. Att man faktiskt har... Man ser en vinning av att någon kör motorcykel i utsatta områden, i bostadsområden. Det är kanske mycket stulna mopeder som körs utan hjälm och så. Då kan man inte köra med bil där.
Nej.
Men det är klart att du som IGV-polis, alltså ingripande polis, kan köra motorcykel istället då.
För det är klart, det är inte bara de här tunga liksom highway-motorcyklarna. Det är väl lite offroad och lite lättare motorcyklar som också poliser kan ta sig fram. Jag tänker på de här områdena, många kör moppar och vad heter de här, elskotrar och allt sånt där.
Och det är ju så, man har ju frångått de här riktigt tunga motorcyklarna, utan det är egentligen, man ska säga, offroad-cyklar som funkar att köra både i terräng nästan och inne i stadsmiljön, lätt att hantera och vända och ta sig fram. Så att man har ju kommit långt där och ja, jag tycker det är ett roligt arbetssätt och det är ett komplement till det här som man faktiskt kan få då, om man både är IGV-polis men även trafikpolis.
Men du blev inte utbuad på kursen och du kom som tjejer och bara var grabbar och de bara, inga tjejer?
Nej, snarare tvärtom. De var så jäkla gulliga och peppande och stärkte ju ens självförtroende. Och förr har det väl varit så att det har varit ganska hårt liksom, att gå på hemsutbildning. Folk har gråtit och man blir bedömd varje dag. Och det är liksom en hård kultur.
Mm.
Och den kan jag säga, den är borta. Den har man tvättat bort fullständigt. Och det är snarare att så många som möjligt ska lyckas. Och man får stöd och stöttning i de delar man kan ha det svårt med. För allt är ju inte enkelt som man håller på med när man kör, manövrerar en motorcykel. Och
vad tyckte du var svårast på den utbildningen för dig?
Men jag har ju respekt för att köra på grus. Jag tycker det är gruskörning, ganska offensiv gruskörning. Det är som att ligga ovanpå en is och köra egentligen. Det är ju tufft. Sen lågfartsmanövrering är inte superlätt heller. Det är som att lite grann när poletten väl trillar ner, då fattar man. Men jag vet inte hur många såna här växelförare och grejer som gick av. För jag tappade cykeln så många gånger. Alltså, för man har för låg fart. Så där var det lite grann, då såg jag de här killarna när de åkte omkring där och styla och stod med en hand och jag hade fullt sjå verkligen att lyckas. Men det var som någon sa till mig där, Maria, det är ingen som kör ihjäl sig på lågfartsmanövreringen. Men har du sett hur de andra kör när vi kör liksom fordonsplats då, eller vi säger höghastighetskörning, så ligger du i framkant i många delar. Och det är klart, jag såg ju bara det som man körde på och jämförde med alla andra, men när jag väl var ute och körde på landsväg så var jag minst lika bra som de andra.
Mm.
Så att de var jättegulliga.
Mm. Kul, den där utbildningen, för att ha varit en som har dissat trafikpoliser, så måste jag säga att det var en, om man tittar på trafiken, är någonting som verkligen har varit spännande att se de här motorcyklarna. Det är rätt coolt när det kommer många samtidigt. Ibland ser man om de kanske har varit på utbildning eller om de har varit på någon kortege eller någonting, när det kommer kanske så här 20 motorcyklar.
Mm. Häftigt.
Det är lite häftigt faktiskt.
Det är häftigt.
Ja.
Det tycker jag också. Det är mäktigt, om inte annat.
Men det är roligt också det du berättar om den här reaktionen du får när du liksom så här vinkar in någon, kanske vid vägkanten, kliver av, tar av dig hjälmen eller om man öppnar eller hur man gör. De bara säger, ja men vänta nu, det är en tjej här. Jag kommer ihåg en gång, jag köpte ett bord. Så kom jag hem till en tjej och så bara, men jag köper bordet. Så såg jag att det hängde då, du berättade att du jobbade inom flyget, så hade hon så här flygvärdinne
uniform.
Så ja, du jobbar som flygvärdinne. Hon bara, nej, jag jobbar som kapten. Och då kände jag så här, åh, vad pinsamt. Så sa jag, åh, sorry, sa jag. Det var ju fördomsfullt av mig. Nej, sa hon, det var inte fördomsfullt, för att typ 95% av alla piloter är killar. Så du har väl bara sett killar som flyger kanske, men så är det liksom. Och jag tänker det är kanske lite samma grej också. Man ser ju bara killar på motorcyklarna. Mm. Så plötsligt så kommer en tjej. Det är kanske en bra effekt. Det är den där effekten som man får där.
Ja, jag hoppas det. Och det är väl lite det som är... som jag tycker att man tar med sig, att när, året efter jag hade gått den här utbildningen, när jag var enda tjej, så var jag med och, som de säger, då auskulterar, man är med som assisterande och ser om man vill bli instruktör på en sån här utbildning. Och då var det faktiskt 3 tjejer som gick.
Aha, okay.
Av 12. Mm. Och helt plötsligt då så hade ju de någon att identifiera sig med, och när de tycker att de hade sina nedgångar, så kunde jag ändå säga att, ja, men jag har gjort det här. Mm. Vet du, du fixar det här. Mm. Och jag tror att det är viktigt att ha någon att identifiera sig med, och att det faktiskt inte bara är gubbar som är trafikpoliser eller som kör motorcykel.
Nej, precis. Och det kanske var också en fördom man hade även när jag jobbade som polis, att det var liksom folk som sa, nej, men det pallar inte mer, jag går över till trafiken. Liksom. Mm. Jag tror att det har ändrats också. Att, och jag tror också, det här med namn och lite grejer, det är inte helt, jag menar, det låter ju coolare med Highway Patrol.
Såklart.
Än jobba på trafikpolisen.
Ja, yrkestrafikgruppen eller Trafipax som det heter för. Men det är det, The Road Crime Unit tyckte vi som sagt, det var lite edgy, men vägbrottsgruppen, nu har det etablerat sig, och man märker ju att även chefer på ingripande verksamhet när vi har insatser är så här, men ni på vägbrott, ni gör som ni brukar, ni kör ert race. För då vet de att det kommer att släppas in folk hela tiden.
Mm.
Det kommer att hittas beslag, och det kommer att tas körkort, och det kommer att hittas narkotika. För att man jobbar offensivt, nyfiket, och inte bara nöjer sig med att skriva de här böterna.
Nej.
Utan bottnar det här. Kan det vara något mer?
Mm.
Ja, men det fasiken ligger 40 000 i handskfacket. Ja, jag kanske inte kan ta det på brott, men du har ju skulder hos kronofogden. Ja, men då ringer jag kronofogden, så kan de komma och hämta de här pengarna. Alltså försvåra för kriminella. Det är det vi gör.
Mm.
Och det ligger ju verkligen i tiden idag med tanke på lite grann vad vi har för samhällsutveckling. Och det är väl därför också det här med att jobba med det vi kallar brott på väg har fått ett uppsving. Det där är lite framtiden, inte bara för trafikpoliser utan för poliser i stort. Att en IGV-polis, vi behöver inte sitta och prata om vad vi ska äta till middag när vi åker ut på ett jobb, utan vad var det där för bil vi mötte? Ja, men jag såg också. Alltså, vi ska ju lita på den här magkänslan.
Mm.
Den betyder jättemycket. Sen kan jag ju avfärda för att, nej, men det var ingenting. Men känner jag någonting och så säger du, ja, det var den där röda bilen. Då har du ofta känt samma sak som mig. Men då ska vi ju kolla på den.
Det är intressant, för det är det jag har nämnt, det här tipset som jag fick av Affe Ärlig, en gammal kvarterspolisen, när jag tror jag var aspirant. Han sa så, om du tittar efter någonting som polis, du tittar kanske efter en bil eller efter en person någonting. Ja, sen är det inget mer. Men om du tittar, går tillbaks, tittar igen, då har du noterat någonting som inte stämmer. Du kan inte ens förklara det för dig själv kanske, men då är det värt att kontrollera. Kanske ta det här extra långa samtalet, fråga, var är du på väg, vem är du, lalala och sånt där. Och det var ett råd som jag fick som påminner lite om det du säger i det här samtalet. Det var inte det, den röda bilen och så vidare och så vidare.
Det här är ju så, du ska ju, måste börja jobba som polis igen, det hör jag. Du säger ju precis det som vi säger till våra aspiranter. Tittar man 2 gånger efter något, så ta reda på vad det var som gjorde att du gjorde det.
Mm, just det.
Och det är precis det där. Och ofta är man ju så här, men nej, det var nog ingenting.
Mm. Eller, för det är ju lättast.
Ja, det är lätt att hitta på en ursäkt åt de här. Mm. Men om jag inte ställer frågan och liksom titta vad det är för någonting och ni letar mer information, så kommer jag heller aldrig få, då kommer jag gå och lägga mig sömlös. Mm. Vi säger lite grann, gå inte och lägg dig och undra om det var någonting i den där bilen.
Nej, precis.
Alltså, det är mycket skönare att veta att det var ingenting.
Exakt.
Eller vi hittade stor mängd narkotika just i den här bilen. På grund av den där känslan.
Mm.
Den är mycket mer tillfredsställande.
Du berättade om till exempel, ja, vi hittar det här handskfack, det hittar vi 40 000, vi kan inte ta det, finns ingen brott i botten, men vi kan ringa kronofogden. Det fick inte vi göra på min tid, då fick man inte ringa kronofogden. Och jag var nu i veckan, som i förra veckan var det då, så var jag moderator för Försäkringskassan och deras kontrollutredningar. Det är deras Säpo. Alla som fuskar med socialförsäkringen, till exempel säger att de är invalida eller går på bla bla bla. Och de har otroliga roadbumps, för de kan inte samköra, de får inte samköra registrerna. Och det är ju helt fruktansvärt liksom. Men där är det, då märker jag att det i alla fall har blivit en förbättring där. Att man kan säga så här, ja, men vi har en kille här, han har så mycket skulder och ser att vi står där och det. Ja, vi kommer direkt att hämta. Liksom. Ja,
och utmäter. Och nu har man ju faktiskt till och med kommit så långt att man håller på, man kan utmäta jackor på folk. Du kanske hittar dyra jackor på en person. Då tar vi den. Aha. Åt kronofogden också i de här fallen.
Om de har stora skulder.
Och även om man kan tro att personen har fått de här sakerna genom brottslig verksamhet. Mm. Alltså du sitter med en Rolex-klocka och nu är du på väg till Arlanda och ska flyga ner till Mallis och du är grovt kriminell. Du tillhör ett kriminellt nätverk. Ja, då kan vi ta den klockan i liksom någon form av tillgångsutredning. Mm. Du får förklara för mig. Du taxerar 40 000. Inte ens det, du kanske taxerar noll. Och du har skulder hos kronofogden, men ändå sitter du med en Rolex här. Då får du redogöra för polisen hur du har tjänat in de här pengarna. Och då ligger bevisbördan på den här andra personen. Att, hur har jag fått den här klockan? Mm. Ja, han kanske har fått den i födelsedagspresent av en rik släkting. Mm. Men sannolikheten är ganska stor att den kommer från brottslig verksamhet. Han får inte tillbaka den.
Just det.
Så att det gäller att försvåra för kriminella. Vi ska ju vara som en liten nagel i ögat på dem. För det ska inte löna sig att vara kriminell.
Nej, och något som är intressant, den där klockan är ju då en statussymbol givetvis. Den visar att man varit framgångsrik i det man håller på med. Men någonting som jag tycker alltid har varit en statussymbol är ju fordonet man kör. Alltså ibland så har man ju då hittat en person i en väldigt, väldigt fin bil och så åker man hem och gör en husrannsakan. Sen är det liksom, kan man säga att, för att vara modest och kanske inte satsa lika mycket pengar på inredning om man säger så, yeah. Utan just bilen är väldigt, väldigt viktig att visa. Hur är det med bilarna då? För oftast är de ju skrivna kanske inte på den som kör. Det kan vara man skriver på sin mamma, sin farmor. Där är det ju svårt att om man har skulder och så, men det är inte min bil, det är min farmors bil. Mm.
Och det där är ju helt rätt, och det finns ju lite olika vägar att gå. Dels har vi ju de här som vissa kriminella som åker omkring i bilmålvaktsbilar. Det är de som har inte betala sina P-skulder. Vi ser ju direkt om någon har skulder som överstiger 5 000 kronor. Alltså jag stoppade en bil på motorvägen som hade 9,5 miljoner i P-skulder. Den bilen, ägaren, ägde 3 500 fordon. Och det sägs att han inte ens existerar. Så enkelt är det liksom att bli bilmålvakt.
Oj.
Och det, så kan vi ju inte ha det. Det är ju inte rimligt. Men hittar jag en bil som har P-skulder på 180 000- så kan jag säga det till 99% så brukas det av en kriminell person. Mm. Den ska vi ju stoppa. Däremot så kan vi inte ta de bilarna om inte de står felparkerade som det är idag. Mm. Men står den felparkerad på kommunal gata, då ringer jag en bärgare, så kommer de att ta bilen, och när du har betalat P-skulderna får du tillbaka den.
Okej.
Och då spelar det ingen roll om det är din bil eller om det är Kalle Kulas bil, utan
och
står
om man inte kan betala de här skulderna,
då tillfaller den liksom egentligen då kommunen. Alltså det är kommunen som driver in just P-skulderna. Och många kriminella hittar ju nya såna här bilar. Det är ju inte så konstigt. Men vad vi har sett också inom polisen, det är att många kriminella använder hyrbilar. De får någon att hyra en hyrbil, Poco Q8 eller Circle K. Och så åker de med den, för då kan vi ju aldrig knyta bilen till vem som kör. Utan det är först när vi stoppar bilen som jag tar reda på vem som kör. Och de bilarna kan vi ju inte ta. Men hittar vi däremot saker i bilen, narkotika eller föraren är drogpåverkad, ja, då ser vi till att ringa till den här hyrbilsfirman och säga, vet du, vi har en bil som en har hyrt av er och han har ingen körkort eller han kör drogpåverkad. Jaha, oj. Och så kommer de att hämta den.
Okay.
Så att det är svårt att komma åt bilarna, och många gånger så är det någon annan som står på dem.
Vad är det för bilar som gäller? Är det BMW eller är det bara fördom?
Nej, visst, det är klart. Ju flådigare desto bättre. Alltså Audi, det ska vara bra motorer. De ska gå fort. Mm. Man ska ju kunna köra ifrån polisen. I alla fall de poliser som man tror man kör ifrån. Mm. Det är ingen som kommer att köra ifrån mig.
Elbilar har inte blivit så stort bland kriminella än, eller?
Nej, det har inte sett det i alla fall. De har inte råd och tålamod att stå och ladda dem vid någon laddstolpe.
Nej, precis.
Det är svårt det där med fordon, men det är klart de tar ju den bil som de får till sig. Och det kan ju vara grannens kompis bror som man lånar.
Mm.
Så det är svårt att komma åt bilarna, men vi kan ju försvåra ändå.
Mm. Om jag frågar dig efter en händelse som sitter kvar i ditt polisiära minne, är det relaterat till ditt jobb som trafikare eller är det något annat?
Nej, men jag funderade ju lite grann på det där, och man har ju varit med om så otroligt mycket saker. Men en sån här saker som ändå gör att många stannar kvar som poliser och jag också, det är ju den här adrenalinkicken som man faktiskt kan få vid vissa tillfällen. Det är svårt att mäta något annat jobb med den pulsförhöjning som man faktiskt kan råka ut för. Och jag har en kollega som vi har liksom jobbat upp tajt i många år, en tjej, och vi har ju liksom lagt ut massa roliga stories på Instagram och sen vad vi har varit med om tillsammans. Och vi hade en påsk här för en, nu vet jag inte om det är 5-6 år sedan, då vi fick en biljakt på en bil som var ganska lång. Den gick genom hela stan. Det var ganska lite trafik och det kastade saker ur fönstret. Och du vet, det var... Jag sitter och kör och hon pratar i radion. Och nu har ju vi film i de här bilarna som vi kör. För jag jobbar ofta i uniform i civila bilar. Och det handlar inte om att vi är hemliga poliser. Det handlar om att få ett bra beteende på de som rör sig i trafiken. Man blir inte ögontjänare.
Nej, just det. Precis. Så det finns många ögontjänare där ute. Ja.
Det finns väldigt många. Men har vi en civil bil... Och då är det allt från Touareg till BMW till Volvo. Då kan vi röra oss fritt och kriminella kan också liksom sänka sin gard. Men då fick vi den här biljakten. Och när den,
alltså när, hur liksom uppdagas den här då? Hur kommer det sig, något ni ska stoppa? Eller?
Där har vi ju hjälp av de här, alltså våra appar. Så det börjar väl med att vi liksom... Magkänslan, vad var det där? Vänder runt, hamnar bakom... ser att det hålls på att fipplas i bilen. Man kan ju titta in och så bara, de gör någonting. Och får den här känslan, vad är det här? Gör den här slagningen i datan eller på telefon och får upp att bilen har förekommit i brottsliga sammanhang. Vi kan ju liksom se, ja men det här är, den har förekommit i någon stöld eller rån eller någonting, eller bilägaren. Och det här var inte bilägaren som körde, utan vi såg att det här är någon yngre förmåga, kanske barn, till bilägaren. Och när vi ska sätta på den här stoppen och stoppa den här bilen, när vi har bestämt nu stoppar vi, så är vi båda ganska beredda. Vi har sagt i efterhand att nej, den kommer nog inte att stanna.
Ni hade den känslan,
ja, och de
innan.
Bromsar in lite grann och vi bromsar in lite, men vi gör inte det här riktiga stopp och går ut och säger goddag, goddag, hej, Maria från trafikpolisen, utan bara gasen i botten och larmar. Vi har en bil som drar. Och sen går den här jakten i hela Uppsala. På olika vägar och det kastas ut narkotika och det, man är så otroligt fokuserad. Nu var det ju som sagt bra väglag, lite bilar, vi hade bra koll på läget. Och i en stadsdel utanför Uppsala, då är de till och med på väg mot, där bilen är skriven, mot hemadress nästan.
Okay.
Vi får massa som ansluter andra bilar och alla tycker det här är, alltså en biljakt är det, ja, det är farligt, men det är det roligaste som man kan vara med om när det gäller att få den här pulsen. Och sen faller de på eget grepp på en cykelväg när de kommer ut på cykelvägen och får sladd och åker in i en lyktstolpe. Och där kan vi gripa de här personerna. Den händelsen, det var ju egentligen lite knark i bilen och det är inget körkort. Så, men den ena blev jäkligt dålig. Alltså, han trodde ju nästan att han hade kört ihjäl sin kompis för att han var riktigt dålig. Men dagen efter, när jag och min kompis här ska börja vårt nya arbetspass då igen, då är det annandag påsk. Första bilen som vi stoppar drar från oss. Alltså vi var inne i något sånt här, vet, momentum av lyckorus. Och det var nästan så att vi var så här, alltså det känns som den ska dra. Ja, det tycker jag också. Och så gör den det. Nu blev det här en väldigt kort biljakt där personen springer från bilen och låser in sig på toalett. Och det var, men... Vi sa det efter det här tredje passet vi jobbar, då är vi nästan så här, okej, vad händer? Nu kommer vi att få en biljakt idag, för det måste vi få. Och det är sådana minnen som ändå gör att man stannar kvar i jobbet. Sen har vi varit med om tragiska och ledsamma saker och man har fått se ytterligheter av samhället. Mm. Men om man ska liksom lyfta händelser som ändå gör att man vill gå till jobbet på morgon, så är det chansen att det händer någonting så spännande att jag får den här pulsen som jag inte kan få någon annanstans.
För det är en sak att få puls, och vi vet ju alla, det kan vi få vid olika tillfällen, privat, av man är rädd att det ska hända någonting och så här. Men det är ju en sak att få puls och göra någonting väldigt svårt, som att köra bil väldigt fort. Hur hanterar du det när du kommer upp med den här pulsen? För då sköter din kollega radiokontakt och meddelar var ni är och vilken hastighet. Och du ligger bara efter här. Hur fungerar du när du liksom trycker på med adrenalin och när du märker att du har högre puls än vanligt och du är i den här situationen som ju ändå är ganska ovanlig? Hur funkar du då?
Otroligt fokuserad. Jag tror man kommer till någon form av superkoncentration. Som, där man hamnar i någon liten bubbla. Det är jag och kollegan och den här bubblan med den som pratar i radion. Och det är väldigt lätt att man lägger sig i varandras uppgifter. Jag vet det. Om vi pratar mycket med varandra annars så är det lätt att man liksom vill blanda sig i saker. Men någonstans så måste man tänka att nu är jag den som kör. Och då är mitt fokus att köra. Jag kör. Hon som sitter bredvid eller han som sitter bredvid ska skita i det nu. Utan nu är det den som pratar med radion och jag kör. Sen måste man alltid tänka på att det här är ett jobb. Alltså det är lite grann, får du på dig de här hornen? Det är som vad man än håller på med. Har man lite adrenalin så blir man lite för hårdhänt. Man gasar lite för mycket, man slår för hård paddelboll. Vad man än gör så... Och det är lite samma sak i det här. Att vi kör lite fortare än vad vi kanske behöver. Många gånger. Och då gäller det att hämta hem. Och där måste man ha en bra dialog med sin kollega. Att, vet du, ta det lugnt. Det är inga konstigheter. Alltså, vi ska inte få horn så att vi riskerar någonting. Men det är fokus på vägen. Och så att göra det bästa av det. Och hoppas att man liksom når ett bra avslut. Där vi faktiskt kan antingen preja bilen eller gripa personerna av andra anledningar.
För det intressant här är ju faktiskt så, vilket händer ganska ofta, att bilen som blir jagad kör av, får sladd, men polisbilen ligger fortfarande kvar och får inte sladd. Och det är ju skillnad faktiskt att ha en ganska gedigen utbildning i att köra bilar, och man behöver ha olika utbildningar för att köra framhjulsdrivet, bakhjul, fyrhjulsdrivet och så vidare, att man, att man kan det här fordonet man sitter i. Det har väl hänt någon gång också, vi har ju något tragiskt avsnitt också när en polisbil har kört av när man inte har vetat vägen och sådär. Och det kan ju hända, men då är det just det här att behålla hastigheten och fokuset så att man håller sig kvar.
Och där får man ju tänka lite grann att de kriminella har ju ofta inte kanske samma erfarenhet körmässigt som många poliser har. Och de är också stressade. Och de är ju inte rationella. För de har ju bara ett mål att komma undan till vilket pris som helst. Har man väl valt att dra från polisen så är det ju av en anledning. Sen kanske den anledningen hade varit bättre att stanna för. Men vi är ändå som mentalt, tror jag, förberedda på vad som kan komma. Att vi kommer att bli en bättre förare än vad de är. Men däremot, som sagt, på motorcykel är det helt andra saker. Där är man ju väldigt restriktiv med att tillåta ett förföljande på motorcykel. Och det är ju också för att köra motorcykel är det farligaste vi gör. Och inte bara jag som polis, men även den andra. Och du är så otroligt utsatt. Och många gånger har ju de som kör motorcykel och drar inte de kläder och hjälmar som kanske krävs för att överleva. Och vi har ju inte råd att liksom, för vad? Vad ska vi köra så fort för att någon inte hade körkort och så riskerar den att dö? Men däremot så är det ju lite grann att det är ju ingen fri passage, tycker jag. Det är lite grann samma sak. Det ska inte löna sig att vara kriminell.
Nej.
Utan stå för det man gör då liksom, men du riskerar att köra ihjäl dig.
De här killarna då, de gick in i den här lyxstolpen, men hur var det här gripandet och hur gick det till? Var det lugnt eller var de fortfarande uppe i...
Nej, men vi gick ut med dragna vapen i det här läget och beordrade liksom sitt still och visa händerna, för att vi vet ju inte där och då hur... Vad de har dragit för. Hur motiverade är de här? Vi vill ju inte ha någon samma Alexander-situation igen. Så för vår del är det ju liksom att vara snäppet högre i dem i vår förberedelse och mentala inställning. Och beordra ut dem. Nu var den ena, det var inga konstigheter. De kröp ut och vi kunde boja dem och la sig på marken och så. Men sen kan vi andas ut. När vi liksom, nu kom någon annan och tog över de här och... Vi löste det utan liksom att använda något våld.
Där tycker jag ändå att jag kan bara höra skillnad. Det är inte så många år sedan jag slutade. Men bara det här. Jag kan inte påminna mig någon gång att jag dragit vapen någon gång när man stoppar bilen. Så här, det är någonting som har hänt de senaste åren, tror jag. Om det är 5-10 år när man det här säkerhetstänket som är lite mer som man kanske har sett på kops eller något sånt här, att vi går lite mer mot det att ta det säkra för osäkra, att liksom innan man vet vilka man ska möta.
Men det är också mycket på grund av att vi har sett att det är fler skjutningar än någonsin. Någonstans är ju vapnen. Och jag menar, det är inte många som cyklar med dem mellan plats A och B, utan väljer man att inte stanna så kanske det inte i alla fallen är ett vapen, men det kan vara just det här fallet. Och jag tror att vi kommer att gå mer och mer mot liksom det som vi ser i USA kanske vissa gånger, att vi får kanske räkna med att folk har vapen när de är kriminella. Eller skyddsfästar eller något annat. Och är du tillräckligt stressad, vad är det som säger att de inte skulle gå till angrepp mot oss?
Nej, och vi har exempel på det på Hisingen. Mm.
Det är jättetragiskt och det ska ju inte behöva hända. Nej. Det här är ju som sagt ett jobb vi håller på med. Men vi behöver ju också ha ett högt säkerhetstänk. Sen är det ju inte ofta som jag har dragit mitt vapen under liksom de år jag har jobbat. Och nu har jag ändå varit polis i 13-14 år. Mm. Det går att lösa väldigt mycket genom att prata.
Tror du, det här med prata är ju oerhört viktigt. Och tror du att du hade hjälp av de 10 åren som du var flygvärdinna? Charter fick ju prata mycket med människor, kan jag tänka. Jag menar inte bara att folk behövde kastas ur, men det blir ju väldigt mycket diskussioner. Folk, du berättar om drinkvagnen, folk tittar efter den med lång blick där och kanske beställde lite för mycket. De åren, vad gav de dig i interaktionen med människor sen när du började jobba som polis?
Det har ju nästan, tror jag, varit A och O för att kunna hantera olika situationer. Där hade man ju gäster liksom som kunde vara i alla åldrar och sinnesstämning. Och det är ju lite samma som man hamnar i som polis. Att, jag menar, kommer jag helt plötsligt hem till någon och så ska jag lämna ett dödsbud? Eller är det en kvinna som har blivit misshandlad av sin man? Hur ska jag hantera det här? Vad är rätt och vad är fel? Eller meddela ett dödsbud eller komma hem till misär till någon som är psykiskt instabil. Det är klart att jag kan hitta min roll på ett bättre sätt, tror jag, än en väldigt, väldigt ny ung polis. Och det tycker jag man kan märka på vissa kollegor. Att om man kommer direkt ifrån skolan ut i en situation och man är inte van att prata med folk. Hur ska jag få respekt liksom, eller förtroende hos den här kvinnan som har blivit misshandlad av sin man om jag är precis 20 år gammal och tycker att det här är obekvämt? Den kommer att lysa igenom. Mm. Brukar jag ju tala om för våra aspiranter att kliv ur den här hemmarollen. Alltså, nu är inte du mamma Maria som står hemma med dina 2 barn, utan när jag sätter på mig min uniform, nu är jag polis. Och med det kommer vissa befogenheter och jag kan ställa obekväma frågor, för det har jag betalt för. Mm. Jag kan vara lite jobbig, men jag kan också vara väldigt ödmjuk och fysisk. Vi är olika. Jag har ju inga problem med att krama om folk eller ta folk och liksom, till och med gråta med folk har jag gjort liksom, för att det har behövts. Mm. Mm. Men en kollega kanske hade gjort på något helt annat sätt. Så jag tror att jag har vunnit mycket av att hitta den här empatiska sidan som jag tror gör att jag också får mycket information. Mm. För det är ju lite det, att pratar jag med någon, ju mer förtroende jag får hos den här personen som kanske är utsatt för ett brott eller är kriminell, så kommer de att prata med mig.
Mm, verkligen.
Jag kan få mer information som gör att vi löser något annat brott eller som kan vara vikt om någon månad när vi träffar på den här personen. Så att jag tror att det, prata och känna sig trygg. Man behöver inte ha så bråttom för att bli polis. Det gör ingenting om man har med sig några år i bagaget.
Jag känner igen det där, var ung och gå in i situationer som man inte känner till. Jag var väldigt ung och kom in i lägenheter och vad har hänt här? Jag fattar ingenting. Det var jättekonstigt. Men, nej, men det är nog ett klokt råd. På tal om trafik då, så läste jag idag, om det var i någon tidning, att det var en snubbe i, vad bodde han? Men han körde alltså en tung lastbil på typ 70 ton som A-traktor. Han är 15 bast. Han körde den till plugge liksom. Jag tänkte bara, okej. Det är någonting med lagstiftningen här, vi måste kolla.
Ja, det här med A-traktorer är ju...
Jag vet inte om det var A eller EPA,
men en A-traktor, den är ju registrerad som en traktor. Den ska följa vissa liksom, kriterier och får bara gå i 30 för att det är en traktor.
Just det.
Och vi får ju lite grann förhålla oss till att A-traktorerna, de kommer att vara kvar här. Mm. Det finns ganska stark politisk bakgrund till att inte plocka bort de här.
Okej, vad är det då?
Ja, jag är inte helt insatt i det, men det är nog en gammal kultur och man säger att det här ska vi värna om. Vi har alltid haft det och A-traktorerna ska liksom få vara kvar. Sen att man har gjort det så pass enkelt att manipulera de här, det är ju där vi får oroväckande...
Men är det A-traktorer som kidsen åker omkring i också, som är så här, ser ut som små bilar som är gjorda i papp och...
De är mopedbilar.
De är mopedbilar.
Det är ju egentligen som en moped som får gå 45 fast den har tak. Alltså okay. Det är en plastmoped. Man ska säga att det är ingen trygghet i dem, men du är skyddad mot vind och vatten och du har bälte i dem och du kan köra 45 och den befinner sig på vägarna precis som vilken bil som helst.
Ja,
medan en A-traktor, det kan ju vara en Tesla eller en Touareg som är ombyggd utifrån vissa regler. Man får inte ha några baksäten och du måste ha dragkrok och de får bara gå i 30.
Mm, just det.
Men bor du ute på landet och har ganska långt till din skola eller så, 30 km i timmen är inte snabbt.
Nej.
Och har man då gjort det enkelt
det
att manipulera...
Att gå till skolan.
Ja, men har man gjort det enkelt att manipulera de här?
Ja.
Det är klart att de tar chansen att göra det.
Mm.
Och där, det är där vi har problemet att folk kör ihjäl sig. De kör ju inte ihjäl sig i 30. Nej. De kör ju ihjäl sig för de går som vanliga bilar i 180. Och då sitter en 15-åring bakom ratten som har gått en helgkurs för att få mopedkort.
Just det.
Så där behöver man ju verkligen hitta en lösning så att vi äldre som kör i trafiken måste förstå att det är barn som kör de här bilarna. Att inte stressa på dem utan låta dem få ta det utrymmet som de faktiskt då har rätt att göra i trafiken. Jag vet att det är lätt att bara, men jävlar, hamna bakom en sån där som bara går i 30.
Mm.
Och så gör man en ful omkörning. Ja, men det sitter en 15-åring där och de gör så gott de kan.
De har ju plattan i mattan.
Ja, och de har ju det. De kan inte köra fortare. Men vi ska inte köra dåligt för att stressa förbi de här.
Nej,
då.
Nej.
Utan det behöver ju vara ett samspel.
Superkul, Maria. Vi är snart upp en timme här om trafiken. Ja, men du har mig lite grann, måste jag säga. Kanske lyssnarna också. Nej, men det är intressant. Jag tycker egentligen alla delar av polisyrket har intressanta partier, verkligen. Men innan vi rundar, vi ska prata faktiskt i ett Patreon-avsnitt också.
Mm.
Se om du har något spännande case på gång där. För det kan vara någonting, vi vet inte. Patreon.com/snutsnack om du vill lyssna på det. Men innan så är det ju såklart intresset. Kollar du bara på cops och sån trafik, highway patrol och det finns såhär brittiska såhär, trafikpoliser som man ser.
Jag har mamma och pappa som gärna sitter där som pensionärer och tittar på allt. Som...
Är pappa fortfarande? Ja. Han är kvar. Han har sin polisradio.
Nej, den har han ju inte. Men han har ju två barn som kan förgylla hans tillvaro med stolthet. Men jag är väl lite sådär att är man ledig? Jag vet att den här tunna blå linjen som vi pratade om lite grann, det är ju en otroligt bra produktion och väldigt lik verkligheten. Där har man ju lyckats.
Mm.
Men ska jag sitta och titta det mellan 20 och 21 när jag är ledig, då är det som att jag aldrig är ledig från jobbet.
Nej.
Och min man är ju bra less på liksom allt... Polisen blir ju, det blir som ett kall liksom. Det följer en till vardags och till helg och när man är ledig. Och någonstans så måste man kunna inse att man är ledig ibland. Då får man släppa det där och då kanske jag inte behöver se på poliserier. Det finns så mycket annat spännande att kika på. Som paddel till exempel.
Paddel är kul.
Ja, till exempel så skulle det kunna vara så.
Så du rekommenderar 1,5 timme paddel istället?
Lätt 1,5 timme paddel. Blir mycket trevligare polis då.
Ja, underbart. Stort tack Maria, vi fortsätter. Då kanske din man inte kommer bli Patreon då, om han är less på alla polishistorier.
Nej, inte riktigt. Han är peppande, men lagom.
Tack så länge.
Tack.
Tack, Snutsnack är slut för den här veckan. Vi kommer givetvis tillbaka nästa vecka med ett spännande avsnitt. Hoppas att du lyssnar även då. Bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Annars så hörs vi väl i nästa vecka, hoppas jag. Ha det fint, hej!